Så här ser vi alltså att det var fadern som hade själva uppenbarelsen, som gav den till sonen, och så uppenbarade den till Johannes. Johannes får den uppenbara genom Guds ande och genom änglar. Så för det första kan vi se att Gud ger den till sonen som förmedlar den, så att det är Jesus som äger ändetidens utveckling. Ibland kan vi säga, kan vi undra oss över att, precis som vi pratade om tidigare, varför händer grejer som de gör? Varför ska det hända så mycket lidande genom hela uppenbarelsesboken? Vi ser det genom 21 domslut, 7 sigill, 7 basuner och 7 vredeskålar. Men man måste komma ihåg hela tiden när vi refererar till det här och det som händer ute i världen idag, så är det Jesus som har full kontroll. Det är Jesus som äger ändetiden, så det är han som, och det är han som förmedlade den till Johannes. Så det här är Herrens uppenbarelse som gavs till Johannes. Så att oavsett vad som händer, så vet vi att Gud har allt under kontroll. Det är alfa och omega. Vi pratade lite om det tidigare under kaffet, det här med att inte vara rädd för Jesu återkomst. Jag hade också perioder som barn och min tonårsperiod. Jag har pratat med massa människor om det, att Jesu återkomst får aldrig bli en skrämselspropaganda. Men att det, Paulus uppmanar oss och säger det här, trösta varandra med de här orden. Så talet om Jesu återkomst ska vara en tröst för oss. Det ska ge hopp och det ska ge glädje i våra hjärtan och veta att en dag så är jag med Jesus i den himmelska. Okej? Men det är klart, så det fienden gör det är att han vänder om och så skrämmer han folk med det istället. Och det gjorde att det blev liksom en slags motreaktion. Och så vågade man inte tala om det. För man kanske är rätt lite och skrämmer människor och stöta sig, jag vet inte. Men det ser ut som att talet om Jesu återkomst kommer tillbaka. Och ju närmare oss hoppet, jag måste börja människor prata om vårt dyrbara hopp. Så det är Jesus som äger och har kontroll. Vi såg det med ett exempel med Nebukadnessar i Daniels bok, att det är Gud som bestämmer. Så det vill säga att de människor vi ser idag, de är den av en tillfällighet. Det är för att Herren har ändetiden i sin hand och det är han som leder spelets gång. Och det betyder att ju längre tid när vi närmar oss, så är det som pusselbitar. Jag vill säga att min förståelse idag är större än den var för 3 år sedan. Den är större idag än den var för 5 år sedan. Men allt eftersom när vi går, så lägger Herren de här brickorna och så börjar vi se, aha, vad är det du menar Jesus? Okej, okay. Men det står det där i uppenbarelsesboken, en drömsbok, aha, så är det det du menar? Okej, okay. Så förstår man, och så helt plötsligt så ser vi mindre dunkel, för Jesus och Herren uppenbara i förhållande till allt det som händer, och så kan vi se hur det passar in under hans ord. Det står också att kunskapen i den sista tiden ska växa sig större. Så vår förståelse idag, men den är långt mycket större än man haft tidigare. Samtidigt är det ju för att vi börjar ju se. Ni kan föreställa er för 2000 år sedan. Vi pratade lite om den digitala tidsåldern. När Johannes skrev om det som troligtvis är digitala lösningar, AI och så vidare, videoutgivningsmärket. Det är många som säkert kan klia sig bakom nacken. När han beskrev flygvapen, flygmaskiner, kärnvapenkrig, digitala system och så vidare för 2000 år sedan. Idag, bilden ska få liv och tala till alla. Ja, men det kan man möjligt för genom datorer, AI och så vidare. För 2000 år sedan var det en omöjlighet. Idag ser vi hur den digitala världen som är tidstecken i sig själv lägger grunden för det. Så Jesus äger ändetidens utveckling, oavsett hur kaotiskt det är, han har allt under kontroll. Det är detsamma som i våra liv, oavsett hur stormar i våra liv, han har allt under kontroll. Vad är frestelsen för oss kristna när Jesus säger att han har allt under kontroll? Det är naturligtvis att tvivla på att han som är den allsmäktige guden ser oss ner till helt minsta detalj. Och vet att men han som är en allsmäktig Gud ser oss helt inne i detaljen och vet precis vad vi är i vårt liv och vad vi behöver. Det han säger är att oavsett vad vi än går igenom, ja, men så är han med oss. Men om vi väljer att tro på att här oavsett vad vi går igenom, så tror jag på att du är med mig igen. För det är det han är. Varje dag så säger han, frukta inte, för jag är med dig. Vad är det du sagt? För jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig och jag upprätthåller dig med min rättfärdighets höga hand. Det säger jag för dig och för dig. Det var uppenbarelsen som fadern gav sonen. Och nästa, några korta ord om hur uppenbarelsesboken är indelad. Vi pratar om att uppenbarelsesboken är 22 kapitel och 14 av dem är en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan. Man kan också säga att från kapitel 1 till 5, det är församlingens tid på jorden. Som man ibland säger att ja, men församlingen inte alls beskriver i uppenbarelseboken. Det är en. Vi är med just nu från kapitel 1 till 5. Efter kapitel 5, utifrån mitt synspunkt, perspektiv, ja, men där börjar den första sigillet. Den vita hästen rider ut på världsscenen som är antikrist, där vi inte tror att församlingen inte är närvarande. Från kapitel 6 till 22, en detaljerad beskrivning, av Elmörnas tid. Från kapitel 19 till 22, Herren är tillbaka med församlingen, sätter sina fötter på oljeberget, upprättar Guds rike för 1000 år och så ser vi evigheten. Så det är faktiskt bara två kapitel i Uppenbarelseboken som beskriver. Och där är det kan vara lite klurigt, för ibland beskriver Uppenbarelseboken i 22 000-årsriket. Ibland är det himmelriket. Jag skriver lite om det i mina böcker så man kan få när det är bra. Så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Så, efter det så säger Johannes, så ser vi en syn så här. Så säger han, så är vi i vers 3. Salig är den som läser upp och salig är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, för tiden är nära. Det är två saker som är helt fantastiska här. För det första så talar han om välsignelsen av att läsa det profetiska ordet. Faktiskt så finns i Uppenbarelseboken 7 av de här välsignelserna. Det här är man kallar det för den sjufaldiga välsignelsen. Salig är den som läser och hör profetiska orden. Salig är de döda som här efter dör är här. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder och så vidare. 7 gånger under hela Uppenbarelseboken till församlingen så kommer den här saligprisningen. Så det är den fullkomliga välsignelsen som finns i att ta del av den profetiska orden. Den som lyssnar på den, den som hör den och den som tar del av den. Så här idag så gör vi som man säger att det här med att titta på bibliska profetier och allt det där, det ska man inte ha, det har kommit av. Ja, men så Bo säger lite, så säger Herren att det ska man visst, och inte bara värna skalet, det finns en välsignelse i det. Så när vi delar det profetiska ordet idag så tror jag på att det finns en välsignelse i det. Och Herren har den där sjufaldiga välsignelsen till oss. Så säger han faktiskt efter det här, till tiden är nära. Det är ganska förlösande. Därför när han säger att tiden är nära så är det faktiskt inte när man tittar i grundtexten så ordet för tiden syftar inte först och främst på klockslag. För så skulle grundtextordet använda ordet kronos. Kronos, det har någonting med tiden att göra. Nu är klockan 10:12, okej, så är det kronos. Tvärtom så är det ett ord som så är det ett ord som heter kairo, alltså kairos, och det betyder att det är ett bestämt tidpunkt eller tillfälle som är bestämt i Guds frälsningsplan, alltså en bestämd tidsperiod som Herren har bestämt för någonting. Och så säger han ordet nära. Den här bestämda tidsperioden är nära, det betyder att ja, men den är närstående. Det finns egentligen inga fler tecken, men att den kan, att den är närstående och kan, ska snart inträffa. Så när Herren säger här att tiden är nära, så det han egentligen säger, det är att det är att att en händelse är mycket nära, det står för dörren. Och det här är ju i förbindelse med det profetiska ordet. Så Herren säger att det är en välsignelse att ta vara på det profetiska ordet. Varför? Jo, det var några bestämda händelser som Herren har bestämt står för dem. Amen. Och det gäller både för de troende i Vidarmödens tid, för det kommer också människor som omvänder sig där, och de messianska judarna, men det här gäller också för den väntande församlingen. För oss som väntar på Jesu återkomst, ja, men så väntar vi också på bestämda händelser i Guds profetiska tidslinje. Och jag tror ju, som jag sa, att nästa profetiska stora händelse, det är uppryckandet av Guds församling. Så därför så finns det en välsignelse för oss att studera det profetiska ordet, för vi står nära en närstående händelse som jag tror på är uppryckande av Guds församling. Amen. Ja, så kom också en hälsning efter från Johannes. Han säger så här: Lord var med dig och fri från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Han som har gjort oss till kungadömen, till präster och Gud och Fader, honom till och äran och makten i evighetens evigheter. Här ser vi faktiskt en hälsning från den treenige Guden, från Gud Fader. Vi ser den från Jesus Kristus, sonen, och från den helige ande. De sju andarna runt om tronen, det är en bild på den helige ande i all sin fullkomlighet. Och det tycker jag är både välsignat och underbart. Därför att vi såg ju vid skapelsen i första Mosebok, där ser vi att det är både Fadern, Sonen och den helige ande som är med när det gäller skapandet av människan. Guds ande svävar över vattnet. Fadern uttalade ordet. Vem var ordet? Jesus Kristus. Han är Guds uttalade ord. Så att hela treenigheten är med i själva skapelsen. Men också när det gäller själva avslutningen av människans perioden, så är den treenigheten Gud är med. Det är fantastiskt. Så hela gudomen är alltså med när det gäller ändetidens utveckling. När man ser ordet som i första Mosebok, där det står att helige ande svävar över vattnet. Det där ordet svävar över vattnet. Tittar man i grundtextordet där, så betyder det ordet ruvar. Precis som en höna ruvar över sina ägg, så att den helige ande svävar. Men det betyder också att han ruvar över skapelsen. Vad betyder det? Jo, det var att den helige ande passade på jorden och skapelsen under hela skapelsesprocessen, intill dess att processen var färdig. Detsamma gör den helige ande i avslutningen. Han ser till, han är med här. Han ruvar över ändetidens utveckling och ser till att allting fullbordas intill att vi når, när vi står i det himmelska, när liksom den tiden som vi känner den här tiden som är slut, och vi går in i det himmelska. Så det är Fader, Son och den helige ande. Den helige ande ruvar över sitt ord, över det profetiska ordet, och ser till att det går uppfyllande. Amen. Så vill jag dela. Så tar vi vers 12. Här vi tar vers 10. Det som händer efter, det är ju att Johannes kommer i anden och hör bakom sig en stark röst vid ljudet av en basun. Så som på Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom en stark röst vid ljudet av en basun. Vers 10. Och det här är en fantastisk bild. På där symboliserar Johannes församlingen på jorden. För att det är ju faktiskt precis det som Guds församling kommer att uppleva den dag att Jesus kommer tillbaka. Vad är det som kommer att hända med oss den dag att Jesus kommer? Jo, precis detsamma som Johannes upplever här. Vi är på Herrens dag, alltså Guds förutbestämda dag. Där kommer vi anden. Vi kommer bli uppryckta i anden av Herren själv. Och vi kommer höra en stark röst. En eld, precis som Johannes. Så hon säger en ärkeängels röst. En ärkeängels röst. En Guds basun. en befallning både ljudet av en person, alltså av en mäktig person. Och det är precis det som kommer hända vid själva uppgiften. Vi kommer höra en ärgängens röst, en Guds befallning. Och vad är det Gud kommer säga? Han kommer säga, kom, precis som till Johannes, kom hit upp. Så ska jag visa dig vad som kommer inträffa. Kom hit upp. Detsamma kommer Gud tala till sin församling. Hans ögon är vänd mot jorden, men ändå så kommer han säga, kom hit upp. Vi kommer komma i anden, våra kroppar kommer förvandlas, vi kommer få våra evighetskroppar och så kommer vi bli lika Herren för att vara tillsammans med honom för alltid. Är det underbart? Så vad är det vi gör? Vi väntar på den där versionen. Samtidigt med att jag brukar säga som Olle Nilsson, som en god vän till mig, han brukar säga så här att vi väntar medan vi verkar och vi verkar medan vi väntar. Och den tycker jag är riktigt bra. Därför att det är ju inte så att vi slutar leva våra liv för att vi tror att Jesus kommer tillbaka. Nu kan vi märka att vi har en längtan efter Herren och hoppas att Jesus kommer. Men inte dess att han kommer, ja, men så fortsätter vi att gå. Jag har inte sagt till mina barn att de inte ska sluta utbilda sig, eller att vi inte ska jobba, eller att de inte ska få fler, ännu fler barnbarn. Det vill säga att vi fortsätter leva här på jorden, men medan vi verkar, men vi väntar. Och medan vi väntar på Herren så fortsätter vi att gå. Okej? Och så kommer vi till det här helt underbara. Och det är ju i vers 12. Johannes vände sig om för att se på den här mäktiga rösten och vem det är som talar till honom. Och så säger han, när jag vände mig om så såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosån. Och det är precis vad de här ljusstakarna, Johannes blir uppmanad att skriva 7 brev till 7 olika församlingar. Alla de här breven var verkliga församlingar på dåtidens, allihopa låg i Asien. Och det började ju med brevet till Efesus och så slutade med brevet till Laodicea. Vi kommer dessvärre inte hinna in på breven. Men det jag kan säga är att dels så är det ord som Herren talar direkt till de här 7 församlingarna. Gud har ett specifikt budskap till den här världen idag. Han har ett specifikt budskap till sin församling. Precis som han hade till dåtida församling. Hemligheten här det är att de här 7 församlingarna inte bara är tillfälliga 7 församlingar. De representerar samtidigt hela kristlighetens historia. Från den apostoliska församlingen, alltså den första församlingen som är Efesus, helt till den församling, eller man kan säga den avfärdiga församlingen som kommer att befinna sig inne i vedermödan, som är Laodikea. Gud sa, jag ska utspyra ur min mun om du inte omvänder dig. Jag står utanför och klappar på. Alltså här är någon där ens inne i församlingen. Han står utanför och bankar på. Så det var en oomvänd församling. Om du inte omvänder dig, Gud gav fortfarande möjlighet för att Laodikea att omvända sig. Men om du omvänder dig så vill jag komma in och hålla måltid tillsammans med dig. Och så gav han ju löftet till bruden, till den omvända församlingen som väntar. Och det är ju Philadelphia församlingen. Och det är ju den underbara versen 3:10. Som löftet till den församlingen är, eftersom du har bevarat ditt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare. Jag kommer snart, håll fast vid du har så ingen tar en krona. Det är du och jag, det är Efesus församling. Och löftet är att om vi bevarar Herrens ord, bevarar honom i våra hjärtan, ja men så kommer vi att bli bevarade från den här tid och stund som går ut över jorden. Underbar löftet, det finns ingen del därtill. Så när det står att bevara från tid och stund, ja men så är det hela ramen till Guds brevet från A till Ö. Det finns ingen plats för Guds församling i den tidsperioden, men Jesus kommer att få hämta sin brud innan det är att Guds domar går ut över jorden. Så det är ett underbart löfte det här. Det låter rädda dig, ja, men det betyder ordentligt i grupptexten från till plats, om vi hade gått in och tittat på det, som vi kan göra också en annan gång. Väldigt, väldigt spännande. Så när Herren kommer med ett budskap till de 7 församlingarna, så är det en tidsperiod Och om man går igenom vers 7 så kan man se hur Herren faktiskt talar in under församlingen på medeltiden och så vidare och så vidare. Har speciellt budskap som historiskt sett passar för Guds folk helt fram till Jesu återkomst och ändens tid. Alltså Gud är fullkomligt och fantastiskt. Det är helt otroligt. Och så ser Herren, eller så ser Johannes Herren, och han säger att han står, och här står du, han står mitt bland ljusstakarna. Vad betyder det? Det betyder att Jesus är mitt bland sin församling. Han är mitt bland Guds folk. Precis som han är idag. Han är mitt, precis där han ska vara. Och han önskar att vara mitt ibland ljusstakarna. Det visar, det tänker på att han har allt under kontroll. Den kläden han har på här och så vidare, visar att han är Gud som har ändå tiden under kontroll. Han står mitt ifrån, i sin församling. Och alla de här grejerna som har med Herren att göra säger någonting om honom. Om ni vill så kan vi gå igenom det. Så kan jag läsa det först här. Så står det så här. Mitt ibland ljusstakarna, alltså mitt ibland församlingarna. Liknar den som... en som liknade en människoson, klädd i en fosida klädnad, omgjord med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vitt ull, som snö, och hans ögon var som eldsvågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i en smältugn, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Och i hans högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när det skiner i sin fulla kraft. Amen. Så hittar jag mina anteckningar här. Ska vi se, 2 sekunder. Många papper här. Där har vi den. Kan lyfta fram några saker som är lite spännande här tycker jag själv. När det handlar om Herren och på det sättet att ordet beskriver honom. Det första är att han stod bland ljusstakarna. Ja, men det visar ju så på Herrens ständiga närvaro bland sin folk. Han är ingen avlägsen Gud. Han vandrar mitt över sin församling där han vakar över den. Något annat intressant är att hans klädnad, han är klädd i en fotsid klädnad. Det som är lite intressant här är att grundtextordet för klädnad är himation. Det är som här att Gud har olika klädnader för olika frälsningsgrupper. Så genom att studera, i vår text står det bara klädnad. Engelsk klädnad, eller Herrens klädnad, eller prästens klädnad. Men i grundtextordet så gör Herren skillnad på dessa ord. För att vi ska få en bättre förståelse av varför en tidsålder det handlar om. Så snart, så den klädnad som vi kommer ha när vi kommer hem till himlen, det är himation. Gissa varför ord står i grundtexten när Herren kommer som beskriver i Uppenbarelseboken 19, när Jesus kommer ridandes på en häst från det himmelska med en mantel doppad av blod. Gissa vad grundtextordet är för mantel? Himmatien. Det vill säga huvudet som kroppen, vi har samma kläder som Herren. Precis som Herren är klädd i en himmation är han Guds församling också. Vi ser till de 7 församlingarna. Om du är trofast och så vidare, så ska du få, så ska jag klä dig i vita kläder och du ska vandra med mig och så vidare. Ser vi som löften till de 7 församlingarna. Varje gång vi står på klädnad, tala till de 7 församlingarna, används ordet himmation. Samma ord som Herren. Så där ser vi att det är församlingen det är talar om här. Därför kan vi också se andra ställen, men vi kommer förbi kapitel 6 när församlingen inte är. Ordet församlingen används ju inte längre. I från kapitel 1-6 så är det Guds ande. Hör vad anden talar. Hör den som har öron och hör vad anden talar. Det säger Gud. Men efter kapitel 6 så är det inte längre anden som talar. Så är det en ängel som kommer med budskap och så vidare. Varför? Jo, därför att den helige ande har trätt till sida. När församlingen har blivit bortryckt i himlen. Så kommer budskap genom änglar och så vidare. Ingen uppmaning att höra det anden tala till Guds folk. Därför att ifrån kapitel 6 till 19 är det inte församlingstid. Det vill säga så är det ingen församling att tala till. Så talar han genom änglar och så vidare och så vidare. De 2 vittnen, de 144 000 och så vidare och så vidare. Tänk på att församlingen inte är närvarande. hade något guldbälte och guld om bröstet. Guldbälte är en symbol på om man har hög rang och auktoritet. Det är ofta något som både kung och domare hade. Så att gulden är en symbol på Herrens guddomlighet. Han är inte bara vår frälsare, han är vår suverän konung. Och hela i det här kapitlet kan vi se att Herren både han är präst, konung och domare. Hans huvud och hår var vitt som snö. Det möter vi också i Daniels bok, kapitel 7 och 9. Han ser den gamle av dagar med hår vitt som ull. Alltså det är Daniel som får se en syn av Herren när han sitter på tron. Den gamle av dagar. Och det är en symbol på hår. Men när Daniel säger den gamle av dagar, så betyder det inte att han har många dagar bakom sig, att han är gammal på det sättet. Det betyder att Herren är utan sig. Alltid funnits och alltid varit där. Därför att Gud, det som gör Gud till Gud, det är att han inte är bunden av tid. Vi är människor, vi är bundna av tid. Herren, han står utanför tiden, och det är det som gör honom till Gud. Han har skapat tiden för vår skull, men i evigheten existerar inte tiden längre. Och han som är Gud står utanför tiden. Så därför är det Gud som alltid har funnits, och det är det som gör honom till Gud. Han är inte bunden av materia och så vidare och så vidare. Amen. Han har ögon som eldslågor. Det är en symbol på att Herren som ser igenom allt. Här i Uppenbarelseboken så granskar han församlingarna, de sju församlingarna. Och så kommer han både med en uppmuntran. Han kommer också med några varningar. Han kommer med några förvarningar. Och så kommer han också med ett löfte till varje av de här sju församlingarna. Bland annat, om du är trofast så ska du gå med mig i vita kläder och så vidare. Men han kommer också med tillrättavisningen. Och när han har ögon som eldslågor, så betyder det att han också ser genom mörker och den djupaste smärtan. Han är en prövande domare som ser församlingens sanna och innersta tillstånd. Ingenting är dåligt för honom. När Herren har fötter som skinnande brons, så är det en symbol på både helgelse och dom. När fötterna är glödande, så betyder det att Herrens dom är ren och oföränderlig. Han står klar till att verkställa domen över människan. För det är ju faktiskt det som ska till att hända här. Herren kommer med massa varningar till Johannes. Och från kapitel 6 så ser vi de första sex sigillen utspela sig. Hela Uppenbarelseboken är 21 domslut. Och det ser vi genom sigill, personer och vredeskåpa. De första fem är ju den vita hästen, som vi personligen tror är antikrist. Så ser vi den röda hästen som orsakar krig. Vi ser den svarta hästen. Vi pratar om världsekonomin som ett tidstecken som är hyperinflation. Det vill säga att vi kommer se en ekonomisk krasch. Vi ser den gula hästen som för med sig död genom pest och sjukdomar. Det är efter krig och så vidare. Ja, men där är det lätt för sjukdomar att sprida sig. Och det kostar faktiskt en tredjedel av människan redan då, alltså ganska tidigt under vedermödans tid. Så när vi kommer till kapitel 6 så konstaterar människan, de prövar att gömma sig i bergshålor och i berg. Så säger de, göm oss berg och så vidare, för människosonen, lammens vrede har kommit, och vem kan bestå? Men när det står i texten att lammens vrede har kommit, så betyder det inte att den kom i det kapitlet. För när man tittar på den grammatiska uppsättningen, så är det ett ord som pekar på någonting som redan har hänt. Det vill säga, det är bara en bekräftelse på att någonting som har redan funnits. Så det vill säga, redan från det första sigillet, det är där Guds vrede blir utgjuten. Och så blir det bara konstaterat senare att det är en massa människor som dör, vi ser krig och så vidare. Det är konstaterat att Guds vrede, eller landets vrede, har kommit. Amen. När han har fått den här fantastiska beskrivningen, han säger också svärdet som går ut ur Herrens mun. Det representerar hans ord, som både är vapen för frälsning och dom. Vi pratade lite om att Jesus är Guds ord. Han är det uttalade ordet. Det ser vi i Johannes 1, att han är Guds ord. Den här fantastiska treenigheten. Jag har skrivit en bok om treenigheten. Jag älskar att tala om den. En av de saker som verkligen slog undan benen på mig när jag läste om treenigheten, det är ju att Jesus säger själv att den kärlek som Fadern har gett mig ger jag vidare till. Och den kunde jag, ja, fortfarande svårt att förstå, men jag tar emot den i tro. Jag tror vi alla är överens om att inom treenigheten, Fader, Son och Helige Ande, finns en obeskrivlig kärlek, en obeskrivlig, en tvetungtvunnen Gud som alltid har funnits. Och den kärlek som är mellan dessa tre kan inte beskrivas. Det är Gud som gör Gud. Men så säger Jesus det här, att den kärlek som Fadern gav mig, som finns alltså inom treenigheten, har han gett till oss. Så det är den här, jag brukar kalla den villkorslösa kärleken, och den är fullständigt obeskrivlig. Samma kärlek som finns inom treenigheten finns i våra liv. Det är den kärlek som den helige Ande utgjuter i våra hjärtan. Den helige Ande som ett sigill, ett pant på arv. Det vill säga, när är man klar till himmelen? Det här vi pratar om, att uppryckandet ska vara en tröst för oss. Det är man om man har den helige Ande som ett sigill i sina hjärtan. Det betyder inte att man ska vara andedöd. Men den dagen att Jesus kommer in i ens hjärta, när man säger ja till honom, när man vänder sig med honom, så får man helige Ande i sitt liv. Så kommer tungotal och andegåva, det är en annan sak. Men så får du den helige Ande i ditt liv, och det är Guds kärlek som blir utgjuten i våra hjärtan. Det är beviset för att du tillhör honom och är frälst. Är det inte underbart? Ja. Så tycker jag det är så underbart. Så vad händer med Johannes? Han ser Herren i all sin härlighet. Han har ju sett honom tidigare i jordelivet, men här är den förhärligade Herren han ser. Förlåt att se mig i sina ögon. Så säger han, när jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt, jag är den första och den sista, den levande. Jag var död och jag lever i evighetens evigheter, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Man måste ju förstå Johannes. Här möter han den ofullkomlige i all sin egen ofullkomlighet. Han ser den helige och ser all sin egen orenhet och allt det som inte behagar Herren. Alltså han ser människan Johannes jämfört med Gud den helige. Och resultatet av det är att han blir sönderbruten. Han faller ner på sina knän. Som död för Herrens fötter. Men bara istället för att Jesus fördömer honom, så lägger han sin högra hand på honom. När han säger sin högra hand, så är det tecken på auktoritet. Du upprätthåller med din rättfärdighets högra hand. Tecken på auktoritet. Och så säger han till honom, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Alfa och Omega. Det är ju den första och sista bokstaven i ett grekiskt alfabet. Om det nu var i det hebreiska, så är det Alef och Tav. Det finns också en massa underbara saker att tala om det. Han är den första och den sista. Ingen före och ingen efter har alltid funnits. Och vad säger han till Johannes? Han fördömer inte honom, men han säger, var inte rädd. Och så säger han, jag är den första och den sista. Han upprättar Johannes. Varför? Därför att han behövde Johannes. Han skulle se honom i ljuset av Guds kärlek, och han hade en viktig uppgift. Han skulle förmedla hela uppenbarelsesboken, och det är den syn och den uppenbarelse som Jesus hade. Och kommer vi till en avgörande vers, som faktiskt är avgörande för hela uppenbarelsesboken. Det är vers 19. Så säger Herren direkt till honom själv. Han säger, skriv alltså ner 1. Vad du har sett, 2. Vad som är, och 3. Vad som ska ske här efter. Det är en förståelse för uppenbarelsesboken. De här grejerna, de här tre grejerna. Vad är det Johannes har sett? Ja, han har sett Herren. Han har sett Herren förhärliga. Han har fått lov till att se honom i all sin härlighet. Vad är det som är? Jo, där ser han de här 7 församlingarna bli uppenbarade för honom. Alltså som profetiskt också är den här historiska uppenbarelsen med församlingen som leder fred fram till slutet. Det är det som är. Församlingens tidsålder, nådens hushållning kan man också kalla det. Den tidsålder som är här. Genom hela mänskligheten så har Herren arbetat med tidsålder. När vi läser ordet evighet i Bibeln så står det inte ordet evighet i grundtexten, där står det tidsålder. Så om det står evighetens evighet så är det tidsåldernas tidsålder. Så Herren arbetar med tidsålder. Den här tidsåldern, vi lever i denna tidsålder slut, eller på väg till tidsålder slut. Och efter det så kommer det en ny tidsålder. Den nästa tidsålder vi är på väg in, det är tusenårsriket. Och efter det så kommer en ny tidsålder som är evigheten. Vad kommer hända där? Det vet vi inte. Vi har några underbara löften i kapitel 21 och 22. Men faktiskt så står det mycket mer om tusenårsriket. Vi kan läsa det i Hesekiel. Väldigt klart beskriven vad Guds rike kommer att bestå. Det kommande templet och livet i tusenårsriket. Det står faktiskt väldigt lite om själva evigheten med himlen och Herren. Men vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och Herren berättat dem som älskar honom. Så jag tror och jag vet att himlen är ett fantastiskt underbart ställe, långt mycket bättre, långt mycket härligare än vi någonsin kan föreställa oss. Men vad exakt evigheten går ut på tillsammans med Herren, det återstår att se. Vi ser några små glimtar av det, men jag tror att Herren gömmer en del av det. För han har så mycket underbart i beredskap för oss. Så skriv ner det som var, det du har sett. Skriv ner det som är. Och skriv ner det som ska ske. Så där har vi hela på det som ska ske. Det är rätt intressant. Därför att när det står skriv ner det som ska ske. Det ordet ska ske i grundtexten. Det betyder meta tauta, som betyder efter dessa saker. Och vad är det som ska ske? Jo, det är ju församlingens tidsålder som har blivit skisserad genom de sju, genom breven till de sju församlingarna. Så säger han här efter, alltså sekventiellt efter dessa saker, så skriver ni ner vad som ska hända. Så sekventiellt efter församlingens tidsålder kommer det att ske vissa saker. De vill jag att du skriver ner. Och det är så från kapitel 6 till kapitel 19. Och så kommer vi se, som betyder att att Herren visar vad som kommer ske därefter. Det ser vi bland annat också, så har vi kapitel 2 och 3, eller kapitel 3, där är breven till de sju församlingarna. Men så i kapitel 4 så har vi någonting helt underbart. Där ser vi de 24 äldste framför tron, som jag tror är en uppryckta församling, en symbol och bild på det. Det är liksom lite om varför jag tror att de 24 äldsta är församlingen. Det vill säga, det är de som identifierar sig med de som har blivit köpta med Jesu blod. De har deras klänar, det är himmatian. De har varit inte Guds tron, de sitter på tronen. Och dessa ska regera tillsammans med Jesus. Det löfte man aldrig ger sina änglar, men det är ett unikt löfte till Guds församling. När det gäller klänar, deras uppgifter och så vidare. Så det är de 24 äldste som sitter framför Guds tron. Det som är lite spännande med det här är att många gudsmänniskor som har sett tidigare Guds tron, Jeremia såg Guds tron, eller Jesaja såg Guds tron, Hesekiel såg Guds tron. Vi ser i Daniels bok att det blir satt troner framför Guds tron. Men Daniel säger inte vem som sitter på dem i kapitel 7. Det står bara tronen. I förbindelse med det sista vilddjuret som är antikristriket, så säger Daniel att den gamla av dagar sätter sig ner och tronen blir satt runt om tronen. Ja, min tro är att de tronerna som vi beskriver både av Jesaja och Daniels bok, det är dessa troner. Det är de 24 äldste som är de församlingar representerade i det himmelska. Det vill säga när vi går igång med vedermödans tid, så är församlingen, de 24 äldste på plats, sitter tillsammans med Herren, och den sista ändetidens del kan börja utspela sig. Så jag menar att de 24 äldste är ett rätt bra argument för att församlingen inte ska vara med under vedermödan, för de är redan på plats i det himmelska. Och det är inte innebär Herren har gett dem dessa löften, men det är Guds församling där de är. Och så når vi helt plötsligt kapitel 6, och så börjar Herren tillverkställa sina Så att Herren är den. Jag ska bara avsluta här. Om det passar. Är det bra? Är det bra? Okej. Okay. Jag är inte så väl på att köra för länge. Men nej, okay. Det är så underbart det här.
Det är spännande och intressant. Du läser ju på ett läger då en man berättar om underbart. Jag har antecknat det.
Vad är det underbart? Det finns så mycket mer att säga. Och jag kunde stå här till ikväll och bara prata om det här som Herren verkligen har lagt om i hjärtat. Det finns en välsignelse i det. Och när vi närmar oss och ser dessa tecken. Ett av de sista tecken jag avslutar med som jag faktiskt inte hann dela på förmiddagsmötet. Det är ju det som Joel pratade om. Att i den sista tiden ska de ynglingarna se syner. Men gamla ska ha drömmar och så vidare. Så att inte bara tidens tecken men syskon från hela världen upplever Guds tilltal i förhållande till att Guds ande pekar på att ja, Jesus kommer snart tillbaka. Och nu tycker jag det är intressant att följa med i de här vittnesbörden, men jag har aldrig någonsin upplevt tidigare i den tid jag har sökt eller liksom tittat efter tidens tecken och haft med mig tiden att göra, att det har varit så påtagligt, att det har varit så konkret. Så jag ser det som ett tecken på att det är Guds ande som bekräftar genom syskon, genom drömmar. Jag ser mina barnbarn haft drömmar. De så ringer de, morfar, jag har drömt om det här. Underbart. Bekräftelse. Jag själv upplever det, hur han talar i mitt liv. Hör det fantastiskt. Och det är inte bara människor från USA. Vi pratar om syskon från Skandinavien. Även här i Sverige är det otal av syskon. Som har delat med mig tidigare om drömmar, syn och visioner som pekar på att tiden är knapp. Vi vet inte när, men vi lever i säsongen och att Jesus kommer snart. Nu var det här, vi ska dela ett enkelt vittnesbörd. Och det är så från USA. Men man tänker att allt kommer från staterna. Men den här är så. Det är en kvinna som sitter hemma och arbetar. Och hon bor lite ute på landet. Så att det kör inte så många bilar utanför hennes fönster. Så att man kan liksom hålla ögon med vem som kommer. Hon sitter och arbetar, hon ser ingenting, hon hör ingenting. Men så helt plötsligt så kommer det en man gående förbi hennes fönster, som man ska göra för att liksom komma hem till dörren. Lång man, ljushårig. Och hon tycker det var lite lustigt att det kommer någon som hon inte har sett. Personen går hem och bankar på dörren, knackar på dörren. Och hon öppnar dörren naturligtvis. Den här personen introducerar inte sig själv. Den här personen säger inte vem han är eller var han kommer ifrån. Men personen har ett kort budskap som säger: förbered dig och din familj, för Jesus kommer snart. Och så går personen igen. Hon har aldrig sett personen varken förr eller tidigare. Förbered din familj, för Jesus kommer snart. För uppryckandet kommer snart. Förbered din familj. Vi pratar lite om att brun förbereder sig. Förbered din familj, för uppbyggandet kommer snart. Det är ju ett profetiskt budskap. Och det är ju något som talar rakt in i den tiden vi lever i. Herren talade här i Uppenbarelseboken till församlingen att tiden är nära. Kairos, en bestämd tid, en utvald tid, en bestämd händelse på Guds profetiska tidsplan. Jag menar, den håller på att inträffa. Vad är det Herren önskar att vi ska göra? Jo, det är bruden som förbereder sig. Förbered dig och din familj. Därför att jag kommer snart tillbaka. Så med de orden så vill jag avsluta och säga att jag tror att Herren söker våra hjärtan. Jag hoppas att det har varit med till att synna och tala till oss. Och att Jesus, hoppet om Jesus återkom. Att det inte får bli någon som skrämmer. Men att det har blivit ett hopp. En förväntan och en längtan till att Jesus som inte bara han som var och är, men han säger själv: jag som kommer. Absolut sista versen i Uppenbarelseboken, det tycker jag är fantastiskt. Den näst sista versen, om vi hoppar in tillbaka, anden och bruden säger kom. Så svarar Johannes, han symboliserar församlingen, så säger han: kom Herre, kom, kom Herre. Det är församlingen som ropar ut sin längtan till Herren: kom Herre, kom. Vi längtar efter dig Jesus. Och i sista versen så säger Jesus: min frid ge dig. Min nåd. Han talar om sin nåd i sista versen. Så det sista Herren gör, sista versen i kapitel 22, så talar han om sin nåd. Gud har nåd för oss här idag. Jag vill avsluta med en bön. Precis som vi bad om här tidigare, psalmisten säger, Gud kommer med i mötes med din nåd. Oavsett vad vi är i livet så har Gud nåd till dig. På varje område i ditt liv. Jag vet inte vad du är i ditt liv just nu, men Jesus vet det. Och han som har fullständig kontroll över hela ditt liv har det också över ditt liv. Han känner varje område i ditt liv. Jag har sett Guds mirakelgörande kraft. Min Jesus lever. Och jag vet att han gör mirakel en dag. Så jag ska bara be om att han vill välsigna dig. Och när vi stänger ögonen så kan du lägga upp din hand. Om du önskar på ett speciellt sätt att jag ska be för dig, så vill jag be en bön om att han ska göra någonting mäktigt i ditt liv. Jesus. Ja, Fader, vi tackar dig här. Fader, vi prisar dig. Åh, Jesus, tack att du ser upprätta händer här. Åh, jag tackar dig för att du är mitt ibland oss. Ännu en gång här, kan vi sträcka oss ut efter dig. Ännu en gång kan vi komma till källan med det levande, dyrbara vattnet här. Tack att den som kommer till källan får dricka här, fritt och förvindet här. Tack att du har mer för oss här. På ett mäktigt och underbart sätt, Jesus. Jag tackar dig för att du är den som lyfter oss upp här. Du är den som tvättar oss rena. Och en dag, åh, kommer du lägga armarna om vår hals här. Åh, du kommer ta oss upp i din famn. Och du kommer säga, välgjort, gode och trogne tjänare. Du kommer torka varje tår från våra ögon. Tack att du är den som säger till oss att du är med oss i din tid som är här. Tack att du är med oss varje dag, Fader. Tack att vi inte behöver vara rädda. Tack att du är den som lyfter oss upp, Herre. Tack att vi kan sätta vår lit, vår tro och kraft i dig, Herre. För du förmår, Jesus. Och du förmår göra mirakel i våra liv. Och vi sträcker oss ut efter dig. Tack att du kan, du vill och du kommer att göra det. Vi ber också för att i den sista tiden, Herre, så kommer du beröra människor med din kraft. Och vi ser redan nu, Herre, hur människor tar emot dig på ett övernaturligt sätt. Vi ser det i den muslimska världen, där evangeliet inte når fram. Där kommer du på ett övernaturligt sätt och frälser, Herre. Åh, Jesus, vi tackar dig för att du förmår, Herre. Och tack att snart en dag så kommer du för att hämta ditt folk, Herre. Åh, vi prisar dig. Tack att du får låta det profetiska ord leva i våra hjärtan, växa och gro, Herre. All ära till dig, Herre. Konungarnas konung, Herrens Herre. Du är allsmäktig, du är levande. Och du som är vår Gud, Herre. Och vi är så tacksamma att vi tillhör dig. I Jesu Kristi namn.